Han sa: en man planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut ett prästkar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. När tiden var inne skickade han en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av vingårdens skörd. Men de grep honom, pryglade honom och körde iväg honom tomhänt. Då sände ägaren en annan tjänare till dem. Honom slog de i huvudet och skymfade. Då skickade han en till och honom dödade dem. På samma sätt med många andra. En del misshandlade dem och andra dödade dem. Nu hade han bara en, sin älskade son. Och honom skickade han som den sista. Han sa: min son kommer de att ha respekt för. Men arrendatorerna sa till varandra: här har vi arvtagaren. Kom så dödar vi honom. Då blir det vi som får arvet. Och de tog fast honom och dödade honom och kastade honom utanför vingården. Vad gör nu vingårdens ägare? Han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. Man har inte läst det här stället i skriften. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon. De hade gärna velat gripa Jesus, men de var rädda för folket. De förstod att hans liknelse var riktad mot dem. Därför lät de honom vara och gick sin väg. Så lyder det heliga evangeliet. Ja, Gud utser åt sig det får som ska offras. Inte var detta Isak. Och inte heller var detta några verkliga får, det var det en period. Men det får som Gud utsåg åt sig från tidernas begynnelse, det är Jesus själv. Jag ska börja med att säga något om den gammaltestamentliga texten. Varför händer detta som händer? Det korta svaret, det är att Gud kräver att Abraham litar på honom. Och Gud kräver lydnad. Han kräver lydnad av Abraham, av Isak, av Jakob och så småningom hela Israels folk. Och denna handling, den kräver extremt mycket tillit. Den kräver en enorm tro på att Gud är god och att Gud vill Abraham och Isak väl, även fast det är ett offer som verkar utspela sig. Och det finns ett litet ord i den här berättelsen som gör att vi kan ana att Abrahams tro på Gud var dels lydnad men också något mer. Det verkar vara en tro på att Gud är god. Och när Abraham får syn på platsen där det ska ske, så säger han så här till sina tjänare: stanna här med åsnan medan jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sen kommer vi tillbaka till er. När du läste detta, Karl-Göran, så råkade du säga jag, men det står faktiskt vi. Sedan kommer vi tillbaka till er. Så någonstans så verkar Abraham alltså tro. Eller så ljuger han. Det kan ju vara det alternativet också. Men jag tänker att Abraham, han har ändå någon liten tillit, någon liten tro på att både han och Isak kommer att komma tillbaka. Och hela det här som Abraham gör, som han säger, det är ett uttryck för den tilliten Abraham har byggt till Gud genom sitt liv. Abraham har ju detta tillfälle fått lära känna Gud ganska mycket. Och Gud har bearbetat Abraham. De har varit med om ganska mycket tillsammans. Och Abraham har kommit till en punkt där han tror på Gud. Han litar på honom och han lyder honom. Och genom hela den här berättelsen om Isaks offer, kallar det Abrahams offer ibland, du kallar man det för Isaks bindande. Det beror på liksom lite vad man ser till. Man kan ju också tänka att Isak nog inte var en jätteliten pojke vid det här tillfället. Han var åtminstone tillräckligt gammal för att bära ganska mycket ved. Och genom hela den här berättelsen så ser vi gång på gång lite som en skugga av evangeliet. Vi ser förebilder, vi ser prototyper av vad som kommer att hända när Gud faktiskt offrar sin egen son. Här har vi Abraham då som är redo att offra sin egen son. Och evangeliet så offrar faktiskt Gud sin enda son. Det ska ske på ett berg när Abraham offrar Isak och Jesus offras och dör på Golgata, en klippa. De, kan vi läsa, red på en åsna, eller de hade med sig en åsna i alla fall, den kanske var något, men hur som helst så rider ju också Jesus in på en åsna när han kommer till platsen, till Jerusalem. Det här är en detalj som jag tycker är helt fantastisk. Nästa, det är att Isak själv får bära trät. Isak själv får bära trät som ska bli redskapet för hans offer. Precis på samma sätt som Jesus får bära sitt eget trä. Jesus får bära sitt eget kors. Isak frågar också, var är fåret? I evangeliet så får vi svaret: här är Guds lamm som tar bort världens synd. Och när Isak blir befriad, när det kommer ett annat offer istället för Isak, så är det en bagge som har fastnat i ett snår, alltså i ett törn, kan man tänka sig. Som den törnkrona som Jesus får på sitt huvud. Det vi förstår, det är att Gud inte kräver ett offer av oss på det sättet. Utan han kräver en tro, han kräver en tillit och en lydnad. För Abraham så måste detta ha varit revolutionerande. Och det är revolutionerande även för dig och för mig. För även om vi har hela berättelsen från Genesis till Uppenbarelseboken, även om vi har mer eller mindre hela den teologiska utläggningen, så kan vi ju ändå få för oss, du och jag, att vi på något sätt ska förtjäna vår egen försoning med Gud. Vi kan ändå få för oss att vi ska erbjuda Gud något annat när vi har syndat. Istället för att ta emot den försoning som han vill ge oss, den försoning som han vunnit åt oss genom sin son Jesus Kristus, som dog för oss på korset. Och på så sätt försonade Gud med dig. Det är alltså inte du som är försonaren i ditt eget liv. Det är han som är försonaren i vårt eget liv. Och när vi då funderar på försoningen, så kan vi kika på den här liknelsen med vingårdsägaren som vi nyss läste. Det är inte helt ovanligt att Jesus talar i liknelser, och det gör han för att förklara något som är på riktigt genom en berättelse om något annat. Och i den här bibeltexten så kan man säga att det egentligen finns 5 karaktärer i den här liknelsen. Det kan vara lite svårt att gissa sig till vilka de är. Vi kan börja där. Men vingårdsägaren, den är kanske ganska enkel. Den representerar Gud själv. Och sonen som blir dödad representerar Jesus själv. Och sen har vi då själva vingården. De som jobbar på vingården och tjänarna. Vingården är en väldigt vanlig symbol i Gamla testamentet för Guds folk, för Israel. Och det är alltså samma sak här. Vingården, den representerar Israel. Sen har vi arrendatorerna, de som för tillfället har ansvaret för vingården. De kan man tänka sig, de representerar de som Jesus pratar med, de som Jesus ger den här liknelsen till. De översta prästerna, de skriftlärda och de äldste. De här tre grupperna, de är folkets ledare. Vingården är alltså Israel, och Israels ledare blir alltså de i liknelsen som har ansvaret över vingården. Och sen finns det en grupp till personer i den här liknelsen. Det är de här tjänarna som vingårdsägaren skickar till vingården. De blir misshandlade och vissa blir dödade. Och här förstår man att det här handlar om Gamla testamentets profeter, inklusive Johannes döparen, kan man väl säga. Och precis som vingårdsägaren sänder sina tjänare till vingården för att ta ut en skörd, så blev Gamla testamentets profeter sända av Gud till Guds folk för att predika omvändelse, för att Gud ska bli tillvänd, älskad och ärad. Precis som vingårdsägaren förväntar sig att få vin från sin vingård, så förväntar sig Gud att få det som tillhör honom från sitt folk. Tillbedjan, kärlek, ära, lydnad och så vidare och så vidare. Och precis som tjänarna i liknelsen blir misshandlade och dödade, så blev också många av profeterna misshandlade och dödade. Vi kan ta Johannes döparen som ett exempel där också. Och vingårdsägaren då, han skickar till sist sin son som inte heller tas emot och som dödas. Och de som dödar honom, de blir själva det. Och precis som hur Gud sänder sin egen son till sitt folk, där vissa tror på honom, men andra dör. Jesu liknelser, de är ju ganska ofta lite tillspetsade, lite överdrivna för att poängen ska bli tydligare. Den här liknelsen får man säga definitivt faller in i den kategorin. För det här skulle ju liksom aldrig hända. Eller alltså, kanske inte riktigt för det här sättet. Varför skulle de som jobbar där börja misshandla och liksom gå efter sina arbetsledare? Det är ju helt orimligt. Och om det nu hände, varför skulle ägaren till sist tänka att den bästa idén, det är nog att jag skickar dit min egen son. Det är rimligt i det här fallet. Och varför skulle de som jobbar där då få för sig att, ja men, vi dödar sonen, då kommer vi få ta över. Det är ju jättekonstigt. Men det som är absolut konstigast, det är ju att verkligheten som den här liknelsen beskriver faktiskt är ännu konstigare. En bit. Våran verklighet, våran värld. Det faktum att Gud väljer ut ett folk och sänder profeter till dem som säger åt dem, omvänd er, ni kan inte leva på det här viset längre. Ni måste ta hand om den faderlösa, den fattiga och enkla. Ni kan inte hålla på och tillbe andra gudar. Och förresten, det kommer en messias. Gud kommer sända någon som kommer ställa allt till rätta. Och det här liksom upprepar sig. Och de lyssnade på, ibland, oftast inte. Det här upprepar sig fram till Johannes döparen. Fram till att ljuset kommer in i världen. Fram till att Gud blir människa. Och vi som mänsklighet hör honom tala. Vi får känna på honom. Vi får se honom göra tecken och under. Men det duger inte, så vi dödar honom. Alltså det är ju ännu konstigare. Ännu märkligare än den liknelse som Jesus här ger oss. Det finns en skillnad mellan fadern i liknelsen och gudfadern och hans agerande i Jesus som är värd att lägga märke till. Det här är faktiskt en till sak som är mycket märkligare i verkligheten än i liknelsen. I liknelsen så vet inte fadern riktigt vad som kommer hända med hans son. Han är kanske lite blåögd, lite optimistisk sådär. Ja, men honom kommer de säkert att lyssna på. Vi skickar honom. Men ni vet hur det gick då. Men gudfadern, han är ju däremot allvetande. Så man kan inte säga att Gud på samma sätt liksom tar en risk. Frågan är ju inte undra om de kommer lyssna på Jesus eller om han också kommer att bli dödad. För Gud är det såklart att han i Jesus Kristus inte kommer att bli mottagen av de flesta och inte minst av folkets ledare. För Gud är det såklart att Jesu liv kommer att leda honom till Golgata kors. Det kommer liksom inte som en överraskning. Det är till och med Guds vilja att det ska vara så. Kan vi förstå hur stort det är? Gud, Fadern, vill att det som händer sonen ska hända honom. Och han vill det för att vårat lidande ska ta slut. Ibland kan vi människor förföra oss att hat, det ska hatas ihjäl. Och våld, det ska slås ihjäl. Och ibland dyker det upp människor i historien som fattar grejen med icke-våld och fredliga lösningar på hatiska situationer. De är väldigt sällsynta. Och även om man kanske skulle hålla med dem i sak, så kan vi nog med handen på hjärtat fundera på hur man faktiskt hade reagerat i sådana situationer som pressar en till det yttersta. Kanske hade man reagerat precis som Fadern i liknelsen. Men när Jesus möter mänsklighetens våld och förakt, så händer något otroligt. Han gör inget motstånd. Han käftar inte emot. Han passar inte på att släppa några syrliga kommentarer när han ändå håller på att bli död. När han hänger på korset så säger han: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Det är helt otroligt. Kan ni tänka er att ni är på korset? Och det enda ni tänker på är: hur ska det gå för dem som gör det här mot mig? Vilken kärlek han känner till oss människor. Vilken kärlek han har till dig. Men i verkligheten så blir det ju inte nödvändigtvis så som i liknelsen. För när Jesus uppstod från de döda så stormade han inte in till stora rådet i Jerusalem och drev ut dem med en piska eller vad han nu hade kunnat gjort. Han gick inte till attack mot dem som inte tog emot honom. Det är den mänskliga logiken, ni vet. Öga för öga, tand för tand. I liknelsen så finns det ingen nåd för dem som inte tog emot sonen. Utan när domen faller, så faller den. De blir liksom döda på skarpen. Men med Jesus är det helt tvärtom. I verkligheten, i ditt liv, i mitt liv, så finns det alltid nåd och försoning. För vi har ju faktiskt möjlighet att ta emot sonen. Den frågan är ju öppen för alla människor i alla tider. Och när vi gör det, när vi tar emot sonen, när vi tror på honom, när vi blir döpta, när vi lever i våran dop, när vi omvänder oss, när vi gladeligen älskar våra nästa för att Jesus vill det, när vi offrar av oss själva för våra medmänniskor, för Jesus skull, då kan vi vara trygga när domen en dag ska falla. För vi har tagit emot försonaren. Han som försonade Gud med människan. Han som tog vårt straff och han som renade oss i sitt blod. Honom har vi tagit emot. Och får leva liksom, under hans vingars beskydd, under hans försoning. Där får du och jag leva. Och kom ihåg det. Det får vi ta med oss genom hela våra liv, oavsett vad vi gör. Oavsett om du just nu känner att faktiskt inte bryr dig det minsta om Jesus. Ja, oavsett om du faktiskt skulle mörda någon, så finns det alltid nåd och försoning för den som tror på Jesus och omvänder sig till honom. Den som lever ett liv i tillit på att han vill mig väl och tar honom som herre över sitt liv. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till evighet.